Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.
Som de problemlösare och positivt inställda personer som både jag och min pappa var, så fanns inte det här alternativet på kartan, så att säga, utan det här problemet var ett i följden av som vi brukar lösa, men det här gick ju inte vägen som vi hade tänkt.
Familjeföretaget Furab höll på med ett generationsskifte när ett oväntat dödsfall ändrade på förutsättningarna. Hur hanterar man en sån situation i en vardag där verksamheten måste rulla på och helst utvecklas? Det ska vi få höra mer om nu. Men först kommer det handla om företagets spännande historia och utvecklande av siloteknik. Över till reporter Göran Berglund.
Idag så sitter jag tillsammans med Marcus Furesköld, vd på detta familjeföretag Furab. Du ska vara hjärtligt välkommen till Lantbrukspodden.
Tack ska du ha.
Och jag har inte behövt bege mig speciellt långt idag. Jag har rest i min hemstad Lidköping ett par kilometer och hamnat på ett industriområde där Furab huserar. Men här är ni ganska nya, vi ska väl återkomma till det kanske lite längre fram. Men först lite grann om dig själv då. Du är en ganska ung man och du har redan blivit vd då för detta företag. Vad kan du berätta kort om dig själv som en liten bakgrund?
Jag är ju då 31 år och född och uppväxt i Skara från början. Och har väl sedan man var en liten grabb varit intresserad av det här med företagande. Och jag har ett minne som är långt tillbaka när jag tillsammans med min farfar och min pappa, alltså tre generationer, jobbade ihop i mitten av 2000-talet här. Jag tror det var 2005. Och det var väldigt häftigt att känna att man var liksom tre generationer som jobbade för samma mål.
Vad pysslade ni med den gången?
Ja, då kom jag ihåg att vi monterade en fodersilo tillsammans en lördag förmiddag. Det var någon snabb order som skulle levereras på måndag morgon och var tvungen att bli färdig då, så att säga. Så att jag har fått med mig det sedan jag var en liten grabb.
Så du har varit inriktad hela tiden på att det är det du vill syssla med?
Ja, det är nog fel att säga faktiskt, men jag har alltid haft intresset för det här med att vara egenföretagare och liksom vara med och påverka ifrån grunden.
Men du har varit ute på lite andra irrfärder, om vi får kalla det för det.
Ja, men precis, det stämmer, exakt. Ja, efter avslutade gymnasiestudier så bar det iväg upp till Uppsala. Så jag studerade på Ultuna där till agronom då, med ekonomiinriktning. Och var färdig 2015. Och efter det så flyttade jag hem och började på Länsförsäkringar här i Skaraborg. Så jag jobbar med försäkringsfrågor för lantbruk då. Så jag var där i 3 år.
Du nämnde ju din farfar och det var han som startade det här företaget. Jag har via er hemsida läst mig till att han startade Furab 1964. Ja, du var ju inte med då, men du har ju säkert fått höra ett och annat. Hur kom det sig att din farfar då, som hette Folke Johansson, drog igång allt det här?
Farfar var själv bondson ifrån Tvååker i Halland och hade väl ett gediget lantbruksintresse. Och i slutet av 60-talet så var det många lantbrukare de flesta lantbruk hanterade foder på gårdsnivå med ett säcksystem då. Så att man säckade ju spannmål och foder. Och det var någonstans där man började att effektivisera det här då. Och man körde ut med bulkbil istället till gårdarna med foder och blåste det direkt i en foderkilo. Så att det var i samband med den skiftningen kan man säga som farfar var lite pionjär och tog fram en glasfiberkilo då, som han sålde mycket av på 60- och 70-talet.
Han flyttade alltså från Halland upp till Skaraborg då?
Ja, det stämmer. Precis.
Vet du varför eller?
Ja, anledningen var egentligen att det var ett väldigt bra logistiskt läge för att sälja utrustning till lantbrukare i Sverige och i Norge.
Så han hade inga kopplingar till orten innan?
Han hade några studiekamrater från lantbruksskolan som han hade studerat vid i Halland då. Så det var på den vägen.
Hur var han som person då? Hur minns du honom?
Farfar var en trygg och lugn person som alltid var glad. Jag minns han ofta gåendes på grusgången hemma och skötte trädgård och kratta grus och var ordningsam på ålderns höst så att säga.
Det område utanför Skara då som blev bolagets hemvist heter Furuskogen. Då gissar jag att han tog sig namnet då Furusköld efter
det stämmer.
Platsen.
Precis. Ja, det stämmer.
Och Furab är ju då begynnelsebokstäverna och så ett AB då. Det är väl inte svårare än så kanske?
Nej, vi har inte så bra fantasi.
Du var ju lite inne på det som han började tillverka. Kan du berätta lite mer om vad företaget säljer för produkter? Vad ni står för då inom lantbruket?
Ja, men precis. Alltså, till en början så var det ventilationsutrustning till laggårdar och fodersilos. Då, både för inomhus och utomhusbruk. Då. Sedermera så inriktades verksamheten mer på rent foderlagring då. Så att fodersilos och skruvtransportörer och foderkrossar för att krossa spannmål och foder till en foderberedningsanläggning. Och vi har väl sen liksom begynnelsen varit ett serviceföretag skulle jag vilja säga. Alltså, vi har jobbat väldigt mycket efter vad kunden har efterfrågat och som en liten firma som vi är så är man väldigt lyhörd och lyssnar på vad kunden vill ha helt enkelt.
Har ni varit lite av uppfinnarjockar allihopa då med att ta fram nya lösningar och så vidare? Eller var hämtar man, ja, hur går produktutvecklingen till hos er skulle du säga?
Ja, men jag skulle säga att den är uppfinnarjock från det hållet så att säga att man vill... Man har ett problem som man vill lösa. Hoppningsvis så har man en kund som är villig att betala för problemet som ska lösas. Så är väl det själva utmaningen då, att man får till en lösning helt enkelt. Och som sedermera resulterar i en produkt. Då.
Ja, de första silorna som gjordes var av plåt och ni gör ju fortfarande av plåt, men då 5 år senare, du nämnde ju det, så kom din farfar på det att man kunde använda glasfiber också. Ja, något helt nytt för den tiden som jag har förstått det. Hur kom han att tänka på att glasfiber var ett material som var användbart här?
Ja, det var utifrån en problemställning kan man säga då. Att man hade problem med att de här fodersilorna som man först tillverkade i plåt, att de inte var riktigt täta, att det regnade in i dem. Då fick farfar en idé om att om man gör taket i plast, en helgjuten plasthatt helt enkelt, som man sätter på den här foderbehållaren, så borde ju det bli tätt. Så att han gick till en lokal båttillverkare här utanför Timmersdala, tror jag det var, utanför Skövde. Och frågade om han kunde göra ett tak till farfars silo då. Och då vände den här båttillverkaren på frågan och sa, varför kan jag inte göra hela silon åt dig istället? För att då blir ju hela silon tät. Och det trodde ju inte farfar att det fungerade först då. Men på något vis så övertygade han farfar till att gjuta en silo på test, och de gjorde så. Provtryckte den här då med jag tror till och med vatten, att man fyllde den med vatten och konstaterade att den höll. Och då var farfar övertygad också att den kommer hålla för foder. Så att på den vägen var det.
25 augusti 1969 levererade Furab sin första glasfibersilo, och den ska tydligen ännu vara i drift. Stämmer detta verkligen?
Ja, det gör det.
Var i landet kan man se den?
Jag är ganska säker på att den står nere i Småland, för den silon gjorde vi ganska nyligen en service på och bytte lite rörsystem och sådär. Så att den finns kvar i liv.
Det låter som att du kan efter inspelningen här tipsa mig lite grann om vem som har den och var jag hittar den. För det vore väl ett spännande reportage om inte annat i tidningen. Gick tillverkningen över till att det blev det mesta glasfibersilo då? Eller hur utvecklades det från den här punkten?
Ja, man kan väl säga att från slutet av 60-talet och fram till mitten, slutet av 80-talet så var det i princip glasfibersilos som såldes på svenska marknaden vad gäller fodersilos. Sen har man väl utvecklat detta vidare med plåt och lyckats få dem mer täta så att säga än vad farfar gjorde i slutet av 60-talet då. Så att
jag skulle säga att fördelningen är idag på ett ungefär av de silorna som ni tillverkar och säljer?
Ja, de silorna som vi tillverkar och säljer så är det nog 50% glasfiber och 50% plåt skulle jag säga.
Kan man säga något om specifika, täthet är ju en sak, men finns det andra fördelar och nackdelar med att använda de här olika materialen?
Ja, glasfiber är ju ett trögare material, alltså det leder inte värme på samma sätt som stålet gör. Vilket innebär att har vi en typisk vårdag där du har varmt på dagen och det är väldigt kallt på natten, så blir det inte värmeväxlingen så stor inne i fodersilon om den är i glasfiber. Alltså, stålet leder värme så att du leder in värmen på fodret mycket snabbare. Och det skapar kondens och problem för fodret. Ja.
När det gäller tillverkningskostnader och sånt där, skiljer det sig någon nämnvärt?
Nej, man kan väl säga att det är ganska neutralt.
Och ni tillverkar silor upp till 180 kubikmeter. Finns det någon naturlig orsak till att de stannar där i storlek?
Ja, alltså de silorna som vi skruvar ihop här på anläggningen i Lidköping är upp till 80 kubikmeter. Och anledningen att de inte är större än 80 kubikmeter är för att de är inte möjliga att köra på väg då för oss. Och de som är lite större som du nämnde här, de platsbyggs ute på plats då.
Och företaget har hunnit leverera under åren då över 6000 silor. Och även till några av våra grannländer har jag förstått det. Hur välkänt skulle du säga att Furab är bland lantbrukare?
Ja, men där är jag nog ganska ödmjuk ändå. Jag är glad för dem som vet vilka vi är. Och jag hoppas att de kunderna som vi har varit hos och levererat även kommer ihåg oss med ett glatt minne.
Ja, vi ska väl säga då att ni kanske företrädesvis, nu är det en fördom från min sida, men ni kanske företrädesvis då är känt här i västra delen av landet. Här.
Ja, så är det säkert.
Vi har pratat mycket silo här. Vad man ser till det övriga då som ni tillverkar och säljer, vad kan du berätta om det då?
Som den helhetsleverantören vad gäller foderbiten som vi ändå är då, så är ju skruvtransportörer och den typen av utrustning för att flytta material ifrån silon till exempelvis en mjölkrobot eller någon annan foderstation eller liknande. Det är en närbesläktad utrustning som har mycket med funktionen att göra. Alltså en lantbrukare som ringer till Furab och vill köpa ett system där han ska få foder från punkt A till punkt B. Tycker vi är väldigt viktigt att vi har kunskap om, om hela kedjan så att säga. Om silon är bra men du har monterat en äldre, sämre skruvtransportör exempelvis, så kan man ändå få problem så att säga. Och därför är det bra att vi har koll på hela produktkedjan så att kunden får en bra funktion.
Din pappa då, Per Anders Furusköld, han gick in i företaget på ett naturligt sätt då en gång i tiden, på ungefär på samma vis som du själv?
Ja, precis. Pappa började arbeta mer aktivt i företaget när han var ungefär 32 år, tror jag. Ungefär som jag är nu. Så sen var han ju med på samma sätt som jag, alltså ifrån ett tidigt stadie och som grabb och så där, och hjälpte till. Men mer på 100% var det när han hade passerat 30.
Vad hade han gjort de här första vuxenåren då, mellan 20 och 30 på ett ungefär?
Ja, han tillbringade närmare 10 år genom att köra turistbuss i norra Europa, kan man säga. Så att, och det var innan jag och min syster kom till världen som han gjorde det. Och sen när han blev mamma och pappa blev småbarnsföräldrar så passade inte det livet riktigt på samma sätt igen.
Var det i egen regi då, eller körde han åt något
annat? Nej, han körde åt ett företag i Skara som Bengts resetjänst, heter det.
Men sen då så bestämde han sig för att han skulle ge sig in i det här. Vilka är dina tidigaste minnen då av din pappa och företaget och så? Det måste ju vara en väldigt naturlig del av ett familjeliv när man driver ett företag på det viset.
Om man visste det, och jag hade väl ändå förmånen, får man säga, att vår verksamhet har alltid legat i närheten av där vi har bott då. Så att jag är uppvuxen 200 meter ifrån där våra gamla verksamhetslokaler låg då. Så att det var så där, när man kom hem efter skolan på eftermiddagen så gick man förbi pappa och jobbet och tillbringa mycket tid där så att säga med honom. Och
kunde det hända som så att säga företagarson att man var trött på det där företaget och man tyckte att oj, det tar så mycket tid, vi kan aldrig vara lediga och åka på någon längre semester eller vad det nu kunde vara? Eller hur tänkte du som ung?
Jag tror inte jag tänkte så, eller har inte känt så någon gång egentligen. Men det som jag vet att jag störde mig på någon gång, det var att så fort vi var ute och åkte med familjen, alltså det kunde ju varit någon helgsemester om man var iväg på någon camping kortare sådär. Och då hade pappa alltid något ärende. Alltså när han ändå var ute och åkte så hade han någon kund som väntade på något besök eller någon som väntade på en reservdel man ändå kunde ta med sig när man var ute och åkte och sådär. Och det vet jag någon gång att man, när man kanske hade sett fram emot lådbilslandet på Öland eller Liseberg eller sådär, och så skulle man bara förbi den här bonden som skulle ha det här lilla besöket. Det vet jag att jag störde mig på någon gång så.
Det blir så att det är alltid närvarande på något sätt. Det går inte att släppa 100%. Och naturligtvis kan man tycka att det är resurssmart att samordna.
Visst var det.
Semester med lite leveranser och service möjligtvis då. Jag läste mig till när jag tittade lite grann att det verkar som din far var en hängiven orienterare.
Mm, det stämmer, precis.
Vad kan du berätta om detta då?
Ja, pappa orienterade själv som grabb. Och sen tror jag när han fyllde 20 eller någonting sånt så la han skorna på hyllan. Och så höll upp då tills jag och min syster Jenny blev intresserade av detta. Så att vi är en riktig orienterarfamilj och tillbringat många sommar på O-ringen bland annat. Både uppe i Hälsingland, Bollnäs, och det är Göteborg och Mjölby och Gud vad alla orter där.
Ja, åker man på O-ringen år efter år, då får man ju onekligen se hela Sverige.
Ja, precis. Men det har varit kul också, och det är en riktig familjesport på det sättet att man är liksom åldersoberoende.
Men det hade han inga problem att hinna med då i parallellt med Furab och allt.
Nej, det tog han sig tid till, absolut.
Var det någon mer intressen som han hade som utöver då det vi har nämnt?
Ja, givetvis familjen var väldigt viktigt. Släktmiddagar och bara man behövde hjälp eller sådär så ställde han alltid upp för släkten så att säga. Men annars intresse för hus och trädgård och sådär tillsammans med min mamma hade pappa. Så att de har tillbringat många somrar ute i sitt sommarhus på Kolland här strax norr om Lidköping. Då.
Du nämnde att din farfar var en lugn person. Hur skulle du beskriva din pappa i det avseendet? Var han likadan eller?
Ja, men det var han. Jag brukar säga det att pappa är nog den snällaste person jag någonsin har känt och någonsin kommer att känna. För han hjälpte alla i oberoende om det var hans värsta ovän. Så att han var snäll och...
Men han var inte så snäll så han hade svårt att ta betalt, och det förstår jag.
Ja, det hade han nog faktiskt emellanåt också, men absolut, han är snäll och god.
Och då, du nämnde att du efter att du hade läst på Ultuna började på Länsförsäkringar.
Mm.
Hur var din tanke med det? Var det att okej, jag kör det här jobbet några år och sen börjar jag på Furab? Eller hur var dina tankar?
Det var väl redan ganska tidigt, parallellt med mina studieår, så tyckte jag att det här var kul med familjeföretaget och det vi sysslar med här. Så att det fanns väl någon grundtanke om att jag en dag skulle ta över eller så. Jag vet att pappa en gång sa när vi diskuterade där att studieåren började bli färdiga och sådär, och då tyckte han att du ska ut och se något annat och visa att du duger någonting till. Och kanske var hårt sagt, men det var med lite glimten i ögat.
Så han uppmuntrar egentligen det här att...
Ja, precis. Att se något annat också, liksom erfarenhetsutbyte och komma in i en större organisation. Länsförsäkringar i Skaraborg hade då 170 anställda, tror jag. Så att, bara det att få se hur man organisatoriskt har valt att bygga upp verksamheten och så där, var väldigt lärorikt, tyckte jag. Och man lärde känna mycket, mycket trevliga kollegor och kunder och så där också. Så att det var lärorika 3 år, får säga.
Jag kan tänka mig att det är en lite modig inställning från hans sida, för det kunde ju lika gärna gått så att du blev så intresserad och delaktig i Länsförsäkringar så du hade slagit Furab ur tankarna och gjort försäkringsbolaget i din karriär istället.
Mm.
Ja, hur reflekterar du kring det?
Ja, men jag tänker nog precis det jag har varit inne på tidigare, att pappa var inte sån som person att han på något vis själv tänkte själviskt på någon fråga, utan han tänkte vad blir bäst för Marcus. Och är det så att han fastnar för en karriär i försäkringsbranschen och tycker att det är jättekul, då ska han göra det. Så att det är viktigare än något annat.
En sak som man som utomstående kan fundera på, det är hur mycket... Diskuteras det inom en familj som driver ett företag just det här, vad som ska hända framöver i framtiden och sånt där? Är det något man pratar mycket om, eller är det väldigt mycket underförstått också?
Ja, en bra fråga. Jag skulle nog säga att man pratar kanske inte jättemycket om det. Framförallt inte innan någonting händer, så att säga. Någon blir sjuk eller så. Utan jag kan ju bara tala utifrån min egen erfarenhet och det jag har upplevt. Men Jag har nog inte känt någon press på något vis och intresset har liksom kommit underifrån och ifrån mig själv för att vilja engagera mig. Så att det är nog fel att säga att man har känt någon börda på axlarna, så att säga, att det här behöver du ta vid ändå. Det har jag inte gjort.
Hur gick samtalet då när du då 2018 slutade på Länsförsäkringar och började på FURAB? Och vad sa ni till varandra då?
Pappa hade passerat 60 år precis då. Och kände väl sig lite att det var dags att börja fundera på att kunna ta det lite lugnt och sådär. Mamma och pappa planerade för ett hus, en husbyggnation och ja, pensionärsbostad som de kallar det själva då. Enplanshus med breda dörrar och inga trappor. Och hade väl för avsikt att liksom fokusera på det framåt och ha en liten lugnare vardag så. Medan vi kunde konstatera att företaget utvecklades åt ett annat håll och behövde ännu mera energi, kan man säga, och var behov av arbetskraft.
Det finns ju en del företagare som har svårt att sluta, som har svårt att dra sig tillbaka, för att jag menar, det har varit deras liv. De vet inte mycket annat och det är svårt att släppa. Blev du förvånad när din pappa då vid 60 års ålder gav de här signalerna, eller var det något som du mer eller mindre hade väntat på?
Nej, jag kan inte säga att jag blev förvånad, utan snarare att man känner sig lite stolt sådär, att ens pappa ändå kan tänka de tankarna att nu skulle du kunna vara redo att axla och ta det vidare det här. Så att säga. Det, jag tror jag bara känner mig glad och uppskattad.
Vad hade ni för rent praktiskt för upplägg här då, när du gick in?
Jag slutade ju då på min gamla arbetsplats och började på 100% i verksamheten här då. Och till en början så var jag med, hade inte tagit vid som vd då, om man ska kalla det för det, utan var mer jobba med försäljning och inköp till viss del och sådär. Och så efter det så, något halvår senare så, det blir väldigt formellt. Det känns knappt fortfarande som att jag sitter här som någon vd, utan det
är... Vi kan ju säga då att ni har ett tiotal anställda då, så får folk som lyssnar här de proportionerna.
Ja, men precis, exakt. Man känner sig mer som en i gänget. Alla här som skapar värdet av våra leveranser, så att säga. Så att det är...
Men det blir någon form av läroperiod ändå när du ska, så att säga, lära känna företaget i grund, eller ja, egentligen i alla detaljer då.
Ja, precis. Sen ska man ju tillägga att min mamma har under alla år egentligen, sen pappa kom in i verksamheten, hållit i ekonomin, skött löpande bokföring och moms och redovisning och sådär. Och det har ju också varit en trygghet i allt att mamma sköter den biten, så att säga. Så att det, och jag tror det har varit bra för pappa också att hon har varit med och som ett bollplank i vardagen till honom.
I vilket skede gjorde ni det skiftet då, att du formellt blev vd?
Ja, det... Om man kommer ihåg det rätt så tror jag att det var någon gång i början av 2019.
Och det var ingen stor sak egentligen då i det läget?
Nej, absolut inte. Det rätt. Nej. Det var det inte.
Men din pappa, han jobbade kvar då, så vitt jag förstår ändå?
Precis, det gjorde han.
Gjorde han ungefär, han gjorde inte riktigt samma sak som tidigare då, utan vad blev hans roll där?
Ja, men han hade väl lite mer senior roll, hade kontakt med sina gamla kunder som allt som oftast ringde till honom då. Och han skötte lite transportplanering, för vi har en egen kranbil som sköter leveranser av våra produkter. Och höll lite i planeringen kring det och var lite allt i allo sådär, hustomte.
Sa han någonting om när han skulle sluta för gott? Eller var det på något sätt att det fick han känna och bestämma själv?
Det fanns nog inget slutdatum riktigt så. Och det tror jag inte jag själv ville ha heller. Utan det, pappa var ju där som ett bollplank till mig. Och hans liv fortsatte ju så att säga även att jag var med i verksamheten. Och det tror jag var väldigt viktigt för honom att han hade det här att gå till också.
När det kommer in nya generationer i verksamheter så är det också i regel kanske andra synsätt, nya idéer och så vidare som den yngre generationen vill testa. Hur blev det för din del då? Hade du idéer som du ville sätta i verket och som ja, han kanske kunde tänka sig synpunkter på?
Ja, men det fanns väldigt många idéer givetvis om hur jag ville fortsätta att utveckla vår verksamhet då. Och
har du något bra exempel på grejer som du ville ta tag i eller testa på något sätt?
Ja, precis. Ett gott exempel är väl kanske där anledningen till att vi sitter där vi gör idag så att säga. Att vi hade en verksamhetslokal som inte var anpassad efter dagens verksamhet egentligen. Och,
ni var trångbodda?
Vi var trångbodda och lokalerna var inte direkt anpassade till den produktionen vi hade idag. De byggdes 20 år tidigare. Så det är väl ett gott exempel att vi har anpassat det mer efter var vi är idag. Så att säga.
Vad tyckte Per Anders när du började driva detta? Att vi kanske ska se oss om efter något nytt och större?
Han var väl lite sentimental tror jag till en början. Just att vi har hållit till på den här platsen i över 60 år som vi gjorde tidigare. Då. Men samtidigt så tror jag att han förstod hur bra det här kunde bli också. Så att han var glad givetvis.
Men så då i höstas så gick din far plötsligt bort. Och kom det helt oväntat för alla eller hur? Vad vill du berätta om det här?
Tyvärr så fick ju pappa då ett cancerbesked i april då 2020. Och konstaterades med lungcancer som var spridd då. Och man påbörjade ju även en behandling då givetvis som sig bör. Men som tyvärr inte föll så väl ut då. Så att i början av oktober samma år då så gick pappa bort 63 år gammal.
Och det var som för många som får cancerbesked det går snabbt. Det är inte lång tid.
Nej, det handlar om. Det är precis så jag bara kan bekräfta egentligen även om jag tror att som de problemlösare och positivt inställda personer som både jag och min pappa var så fanns inte det här alternativet på kartan så att säga utan det här problemet var ett i följden av som vi brukar lösa men det här gick ju inte vägen som vi hade tänkt.
Hade han känt sig dålig länge innan eller kom detta bara?
Nej egentligen inte, det var någon vecka tidigare som han kände sig trött och lite blev väldigt andfådd snabbt då. Så att, men det kom väldigt fort. Gjorde det.
För då har man ju både så att säga, det här rent mänskliga inom familjen men då har du också ett företag som måste tuffa vidare under tiden. Hur lyckades ni hantera detta?
Nej, men pappa påbörjade ju som sagt då en ganska tuff behandling per direkt. Så att han blev ju mer eller mindre sjukskriven på 100% och hade ju full fokus egentligen på att få ordning på sig själv. Så att från april då så funkade ju pappa mer som ett bollplank än att han operativt arbetade i verksamheten då. Vi pratade ju mycket på kvällar och stämde av och sådär. Men jag tror att jobbet även blir någon form av tröst. Så där, att man känner sig att man har en uppgift. Man kan skingra tankarna på någonting annat. Och det hjälper en nog lite ur problemet också, tror jag. Så var det för mig i alla fall.
Ja, jag kan själv säga att under så att säga, tuffa perioder så har jag kanske presterat nästan som bäst på jobbet. Jag vet inte vad det är för reflexer som går igång riktigt. Men tycker du att det var något liknande för din del under de här jobbiga månaderna?
Kanske inte som bäst, men att jag ändå... det blev lite det här knyta näven och stoppa i fickan. Nu kör vi liksom ändå. Det här ska vi reda ut liksom. Så.
När ni förstod sen att det här kommer inte att gå vägen, vad så att säga, fick du någon sån här sista överlämning från din pappa, någon goda råd eller något som han ville att du skulle tänka på eller överhuvudtaget, eller hur gjorde ni sinsemellan där?
Jag tror att jag vägrade att acceptera det faktum som vi stod inför. Och det tror jag min pappa också vägrade att acceptera. Så att, jag tror att han sitter uppe där uppe någonstans och tittar ner på oss och funderar på vad fasen hände egentligen. Jag skulle ju vara kvar här.
Ni kom aldrig till den punkten helt enkelt?
Nej, det gjorde vi inte. Sen hade vi väl inget oavslutat så att säga, så sätt, och inga goda råd tänk på det här, utan det hade vi på något vis jobbat parallellt länge och man hade lärt känna varandra på ännu djupare plan när man jobbar ihop så här. Så att det...
Hur skulle du beskriva första tiden efter att din far hade gått bort och hur det var att jobba vidare och ja, hur stämningen i företaget och allt det här?
Men det är klart att det för många av oss så var det ju inte bara en medarbetare, utan det var ju också en väldigt fin vän som vi hade runt omkring oss. Och för mig var det ju även min pappa så att säga. Så att det är klart att det märktes på hela det andra sättet att folk var ledsna.
Jag kände du att ni lyckades klara av det ni hade ändå föresatt er att göra under den här perioden?
Jo, men det tycker jag. Jag tror att alla vi medarbetare hade nog lite samma känsla att det här ska vi ro i land och det här ska vi lösa nu. Liksom, så. Men det var en tuff period. Det ringer fortfarande personer på min pappas mobiltelefon och frågar efter Per Anders så att säga. Och det är alltid lika jobbigt att behöva svara på hur läget är. Då.
Var det då under den här perioden när din pappa var sjuk som beslutet togs att flytta företaget?
Ja, vi hade varit i en process ganska länge. Och det var ju i mitten av pappas sjukdomsperiod som beslutet togs, kan man säga. Och vi förvärvade en industrifastighet här i Lidköping istället, som vi numera huserar i. Då.
Så han fick veta var... Han hann inte vara med om själva flytten, men han fick veta i alla fall var företaget skulle ta vägen.
Absolut, precis. Och han har även varit här och tittat ett flertal gånger. Så att han är medveten om det.
De här lokalerna då är 3 gånger så stora som de ni hade i Skara. Och ja, det innebär att du ser expansivt på framtiden då, förstår jag.
Ja, men vi upplever en stigande trend för våra produkter och ökade efterfrågan. Så att vi vill stå redo och ha möjligheten att kunna leverera när våra kunder vill, så att säga.
Ja, vi har ju pratat om lantbruk och det är ju namnet på den här podden också. Men ni har inte bara lantbrukare som kunder, om jag har förstått saken rätt, utan ni har andra branscher också.
Ja, men precis, det stämmer. Vi har många kunder inom bioenergisektorn då. Folk som eldar med bränslepellets kan vara privatpersoner till kommersiella fastigheter där, till växthus exempelvis, där man då lagrar bränslepellets i våra silos och använder våra skruvtransportörer för att skruva in pelletsen till en panna eller liknande. Så det stämmer.
Ja, vad kommer att hända närmaste tiden här? Hur ser planerna ut?
Just nu så håller vi på och etablerar en uppläggningsplan på 3000 kvadratmeter på baksidan av vår fastighet här. Och vi har ganska skrymmande produkter. En silo när den ligger ner tar upp mycket plats. Så att vi vill förstärka det och förbättra vår logistik här helt enkelt. Då. Så att vi får ett bra flöde i monteringshallen för silos. Då, att man lyfter in silos i delar i fram och lyfter ut dem på baksidan färdigskruvade. Då, så att man får ett flöde i fabriken.
Ett företag som ert kan tänkas vara en ganska bra barometer på hur lantbruket mår med tanke på att ni ser ju vad ni får för order och vad som händer lite grann. Om du skulle vara den barometern här nu, vilken är din uppfattning om läget på lite allmänt inom lantbruk?
Ja, men vi tycker att det är positiva toner ute bland våra kunder. Investeringsviljan är god. Så att vi har en orderingång som ligger någonstans 10-15% över budget. Så att vi ser positivt på framtiden.
Skulle du säga att pandemin har påverkat er verksamhet i någon högre grad eller någon grad överhuvudtaget?
Ja, men det tycker jag nog faktiskt inte att vi har sett några större tendenser på. Det som har varit lite utmaning är leverans från våra europeiska underleverantörer och sådär. Och att kunnat dra ut någon vecka extra på tiden och sådär. Men annars så kan jag inte säga att vi har några större utmaningar som det är just nu på grund av pandemin då.
Ja, den 10 oktober förra året så gick din pappa Per Anders bort och en knapp månad tidigare, den 13 september, då hade du och din fru Anna fått en dotter. Det är verkligen livets gång.
Ja, det får man ju verkligen säga. Det var väldigt tätt mellan de bästa känslorna som jag tror man kan uppnå i livet till de absolut sämsta och mest ledsamma. Men det är klart att vår lilla dotter Sigrid har bidragit med mycket glädje och framtidstro under den här perioden också. Och på något vis hennes oförstående om den situationen som vi har gått igenom har gjort den stark också, att hon var minst lika glad och härlig liksom, medan jag och min fru var väldigt ledsna då givetvis. Så att hon har bidragit med mycket glädje och värme i den här perioden.
Jag är familj också ägare till ett lantbruk en bit utanför Lidköping här. Vad är det för något ställe?
Ja, men det stämmer precis. Det är min mammas föräldrahem då. Min morfar Magnus tillsammans med sin bror Olle var lantbrukare här ute i Träsberg då, heter det. Så att det är en växtodlingsgård som för närvarande är utarrenderad.
Är det en stor?
Ja, den är på 120 hektar totalt då.
Ja, du har inga planer själv då på att sadla om och bli lantbrukare i framtiden?
Vi får se vart det tar vägen. Men intresse finns givetvis.
Absolut. Ja, jag spårar ett visst intresse.
Ja. Mm. Sen är det en utmaning att driva verksamheten här och vara växtodlare samtidigt. Men det finns givetvis lösningar på det också.
Då skulle jag tacka dig, Markus Furesköld, för att du har velat medverka i Lantbrukspodden.
Ja, men tack själv för att du kom hit.
Jag som har pratat här då heter Göran Berglund och Lantbrukspodden görs av Lantbruksredaktion. Vi är en del av LRF Media. Vill du komma i kontakt med oss med tips eller synpunkter och kan kanske hjälpa oss med idéer för framtida avsnitt, så skriver du e-post till lantbrukspodden@landlantbruk.se. Och så kan du gärna följa oss på din poddplattform och där får du hemskt gärna skriva in ett positivt omdöme.
Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.